Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag som vanligt Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Jo, det var ju det här att jag är lite förkyld. Nej, men jag vet fan. Jag är som lite täppt bara.
Du har varit hemma med barn.
Britta har varit och förlustat sig i fjällen och jag har varit ensam och vabbat i 4 dagar.
Då är du impregnerad med virus nu, Kalle. Nu tränar du immunförsvaret.
Ja. Och eftersom jag har varit så understimulerad så var jag tvungen att träna nu på morgonen också i gymmet.
Mm.
Jag vet inte om det var så smart, men nu är det gjort. Skönt i kroppen. Du, hur är beredskapen?
Den är bra, den har blivit lite bättre.
Är det sant?
Ja, jag slaktade några kaniner igår.
Oj, är det första kaninslakten?
Nej.
För den här vändan, men
det, ja, det är det faktiskt. För att... Det är ju ändå några år sedan vi hade kaniner sist och vi har ju inte gasat på med kaninungar så mycket ändå, så vi hade 4 stycken nu och det gick jättebra. Men det är, alltså jag vet, man gillar inte det. Det är lite anspänning att göra det där. Alltså, ja. Jag har en tendens på att skjuta upp det helt enkelt.
Ja. Ja.
De där skulle ju egentligen varit slaktade innan jul.
Okej. Okay.
Så är det. Men nu är det gjort i alla fall och det var skönt.
Kan du inte berätta lite om hur det gick till?
När man slaktar kaniner.
Ja, eller hur det var för dig liksom. Hur
Nej, men jag gör det, men jag vill ju gärna inte göra det.
Nej, jag förstår. Men när var det? Var det när, hur länge sedan var det?
Det var igår.
Igår?
Ja.
Och när på dagen gjorde du det?
Jag gjorde det i det här orangea ljuset på senare delen av eftermiddagen.
Börjar de gå in i sina små hytter då, eller är de lätta att fånga?
Nej, jag... det är ju en kull då, så de har ju varit i... De är ju delade hannar och honor så att de inte parar sig då. Men hannarna tog jag i... De var 3. Ja. De tog jag ju i en bur då, så att de är där. Fast de är vid sidan om då, så att de inte ser någonting, utan jag går och hämtar dem där sen då.
Ja, ja.
Och sen blir det ju bedövningslag och så sticker man dem sen då, så att de avblodar. Så det där måste man göra på 1 minut då. Det är jätteviktigt, för de kan komma till medvetande annars va. För det är själva avblodningen då som är säkerställandet av att de inte lider då.
Just det. Så det är som med tupp. Bara att du tar bakbenen och slår i huvudet och sen sticker?
Nej, så gör inte jag med kaninerna, utan de har man mer på... men du vill ju inte att det ska bli stressigt. Det vet ju du med stress, mycket, hög stress i kött och sånt där. Utan man tar det lugnt och så sätter man dem på en bänk och så ligger det en liten rundknagge där då. Så slår du dem i bakhuvudet med den då.
Okej, okay. Vad är sorgligt?
Ja, det är lite så. Det är så definitivt det där. Men jag har blivit ganska bra på det. Men det är fortfarande så där att jag drar mig för det. Det gör jag. Men min hustru, hon tyckte det var alldeles fantastiskt roligt att få så fint kaninkött igen då.
Ja, vad härligt. Och sen när man har blodet av dem, så flår man dem och tar ur dem direkt? Eller hänger man? Eller hur gör man?
Ja, nej, det är ju, jag gick ju igenom väldigt noga det här med fjäderfän, kalkoner och tuppar och hönor och sådär.
Ja.
Och där hänger du dem utan att ta ur dem. Men de har en annan konstruktion i maghålan då. Men när det gäller Däggdjuren då, då tar man ur dem direkt.
Ja.
Vill du inte ha tarmar och maginnehållet och det är kvar i dem då, utan då tar man ur direkt. Så jag börjar ju med, jag vet inte om man ska gå igenom i detalj, det känns som att det är, men det är, jag kan säga så här. Slaktar man några stycken på ett år så får man ju upp en vana. Det är förmodligen det djuret som vi, utav de vanliga djuren vi har, som är lättast att slakta faktiskt.
Ja. Och de är väldigt lätt att flå också.
Ja.
Vad drar av skinnet?
Ja, du gör så här att du drar runt hasen bak då, kan vi säga. Med kniven så att du skär av skinnet där. Och sen lyfter du lite grann på insidan låret och snittar. Och där, så att du får en öppning där. Och så sprättar du upp till den här andra.
Just det.
Och så gör du likadant på andra. Och sen drar du ner det här. Och så har du ju svansen och det. Så då kör du igenom fingrarna bakom under svansen där. Eller ja, åt ryggen till. Och den hänger ju med baktassarna uppåt då.
Ja.
Så du får upp där. Och så skär du av svansen och det där. Och sen är det bara att dra av alltihopa och rulla så med händerna ner förbi frambenen då. Där är det lite knixigare då, för att få ut frambenen då, om du vill ha med dem.
Just det.
Och sen skär du bara av huvudet då. Och så, om du ska ta vara på skinnet eller inte då.
Vad blir det första ni äter på det här nya kaninköttet?
Alltså, jag vet inte det. Vi ska göra det här noggrant nu och testa och lyfta det lite mer än vad vi har gjort förut, tänkte vi. Så nej, jag vet faktiskt inte det. Nej. Vi pratar om det lite grann. Det är ju min hustru som är den som ser till att vi får väldigt god mat här då.
Mm.
Så vi pratade lite om det igår, men vi har inte bestämt någonting.
Nej. Kanintacos kanske?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Hur mycket kött blir det på en kanin?
Ja, rent kött är det, alltså det är ju över kilot i alla fall.
Okej.
Okay. Det tror jag nog att det är. Alltså det är storleksordningen där i alla fall.
Ja.
Ja, knappt alltså
som
kanske.
Som en kyckling man köper i affären typ.
Ja, det skulle man kunna säga. Det beror ju på hur stor, de här hade ju fått bli lite större då. Men säg att man brukar slakta dem med en levande vikt på 2,5-3 kilo då.
Ja.
Och då försvinner ju en del. Så att säga att, ja men ett kilo är nog inte så tokigt att gissa på det. Jag har faktiskt inte vägt dem någon gång. Men någonstans där. Det är ju 5 portioner i alla fall om du räknar 200 grams. Den är, och det, ja, min hustru brukar säga att det är 120 gram är en portion då.
Men hon är ju väldigt mycket mindre än dig.
Ja, precis. Precis så är det. För mig är det nog 200 gram och för henne 120. Men det är väl också god tider.
Just det.
Ja. Men sen, det här med vad de har för beredskap runt omkring är ju också en del av ens beredskap faktiskt. Hur de övriga.
I sitt närområde, ja.
Ja, men precis va. Det är ju verkligen det. Och jag tänker jag ska berätta att jag har
Övergång, Patrik!
Ja.
Otroligt!
Ja, det blir en dubbelövergång här som du kanske anar någonstans i bakgrunden.
Oj. Det fick man inte läsa på programledargymnasiet. Dubbelövergången. Det är väldigt få. Det är bara Arne Hägerfors som har gjort den för tidigare.
Ja, okej.
Okay. Ja, här kommer den.
Nej, men jag har ju kört, som jag har sagt tidigare, några ideella organisationer här i hemkommunen, så kör jag föreläsningar då.
Just det.
Kostnadsfritt, så det är ju utan inträden och sådana saker då. Så att jag kör en, ja, den här läggs ju ut imorgon på onsdag, så att nu ikväll då, onsdag kväll, så är det i Torsberg, i hembygdsgården där.
Okej.
Okay. Mm.
Hur var det sist? Vi snackade ju i podden om att du skulle föreläsa i, det hette också något kul.
Ja, det var Elofsrud.
Elofsrud, exakt. Ganska kul ortsnamn. Hur var det?
Det gick jättebra. Ja, det var fantastiskt bra ska jag säga. Tyckte jag själv. Jag får säga det själv. Nej, men alltså det var, alltså det är ju så här när man föreläser så här. Alltså vi kan väl säga så här, när man är där så är det några som kommer kvart 20 minuter innan, så kommer de första in. Elofsrud, riktig värmländsk landsbygd i Fryksdalen. Så, ja men hej och välkomna, var kommer ni ifrån? Hallsberg. Då kommer nästa på. Hej och välkomna, var kommer ni ifrån? Åmål.
Jaha, folk det åker runt för att höra dig prata.
Ja, de kommer så långt för att höra det, va? Och, men det är ju så här, det är, när man föreläser så, det är ju huvuddelen av dem som är där, det är det jag kallar för ambassadörer.
Just det.
Alltså det är ju de som redan är intresserade av detta, och det gäller att få dem att förstå att vi måste hjälpas åt med att höja då.
Just det.
Att vi får en motståndskraft i vårat samhälle, en hållbarhet på ett annat sätt, va? Både kort och långsiktigt egentligen, men nu är det ju så akut så det handlar ju mycket om kort faktiskt till att börja med.
Finns det några som är så, när jag var utbytesstudent i USA, då var det, då lyssnade alla marijuanarökare på ett band som heter Fish. Så då fanns det några som var Fishheads. De åkte så här runt och gick på alla konserter under en turné. Är det så, har du märkt att det är så på dina föreläsningar också? Är det samma människor som kommer tillbaka gång efter gång, eller?
Nu är det några enstaka möjligtvis är ju det då. Annars så får de nog, verkar det som.
Selman Heads kallas de.
Men det är 18.30 då i Torsbergs. Det ligger på östra sidan om Fryken. Man åker upp.
Vi låter dem använda Google Maps på. Vi behöver inte dra en vägbeskrivning i podden.
Nej, men det är en några kilometer nordost om Sunne är det, i Värmland.
Ja.
Men sen är det faktiskt den nästa torsdag också.
Okej.
I Rockmackstugan.
Vad är det?
I ängen. Det är verkligen långt ut i skogen.
Ja.
Men det är en sån utflyktsplats som är väldigt populär med en... Ändå om det är Friluftsfrämjandet, en gammal timmerstuga som de har uppe på en höjd med utsikt över byn Ängen och ner över sjön Ängen där. Och det är många som åker dit för de gör våfflor och kaffe och fika, och det finns eldstad och grillkåter och sånt där. Och så en pulkabacke och fina skidspår då.
Jaha, fint.
Så den är en, ja, jag har varit där och firat födelsedagar med vänner och sånt där. Så att det är en jättefin stuga då, så den är välkänd lokalt här då.
Det var då först nästa torsdag?
Det är nästa torsdag.
Gött.
Ja.
Du, har du några mer föreläsningar eller ska vi gå vidare?
Nej, nu är det bra. Nu går vi den där andra överföringen.
Okej, just det.
Ja, ja. Det här med omgivningen.
Mm.
Och beredskap. Mm. Du har ju den där närmaste omgivningen också. Den där omgivningen som bor i samma hus.
Alltså ens fru tänker du på?
Eller gubbe, make.
Eller vad det nu är, hur man väljer att leva sitt liv.
Ja, precis. Livspartkamraten.
Just det. Vad tänkte du där?
Ja, men jag tänker så här att... ja, dels har vi ju fått frågor om det. Jag har ju fått många frågor och du frågar ju också om det. Britta är ju inte riktigt lika på hugget som du är.
Ja, men det är ju men... så. Alltså... Jag
tänker så här, bara som en liten intro där, att när man väljer livspartskamrat så man brukar tänka att vi är så lika, vad bra och så vidare. Nej, man gör inte så. Möjligtvis det här med att man har lite samma föreställning om vad som är ett bra liv, ja, så att man kan jobba åt samma håll och så vidare, va?
Ja.
Kanske uppskattar samma saker och ja, så. Men sen är det faktiskt så här att man väljer ju en människa som kompletterar en själv.
Ja, ja, ja.
I stor utsträckning så gör man det. Alltså man idealiserar det där man inte själv är väldigt mycket. Och ja, men det är så där liksom, du vet, den där målinriktade som gör lister och skriver upp. Nu har ju inte ni gjort tro i eran familj, men de har aldrig stått ut med er förmodligen. Eller vad tror du, Kalle?
Ja, men det är ju spännande det där. För alltså, det här är ju en väldigt vanlig fråga som vi får.
Ja.
och som jag sätter på, folk har väl snappat upp också att jag kanske lever lite i samma, sitter i samma sits. Så att det här, man är intresserad av beredskap, men man har kanske lite svårt att vinna gehör i sin familj för den här strävan efter att vara förberedd.
Och, jo, men det är det jag menar. Den ena känner sånt ansvar och den ena tänker är mer i nuet. Det löser sig, va?
Ja.
Vi måste ju se vad som händer först innan vi vet vad vi ska göra och sådär, va?
Precis. Ja, men ja. Också, precis. Och man har kanske olika strategier för att klara av sina liksom hjärnspöken eller de personlighetsdrag man har. Och ett sånt kan ju vara att förbereda sig och ett annat sånt kan ju vara att lösa allt på uppstuds till exempel. Men det var så roligt, för Britta har ju varit i fjällen i helgen.
Ja.
Och så då visade det sig att hon, i hennes kompisgäng, då är det liksom hon som har den goda beredskapen. Då är det hon som har vattenflaskor och toapapper och spypåse i bilen. Och, ja, men du vet. Hon är liksom välförberedd. Men här hemma, då är det som att då faller vi in i våra gamla vanliga roller, att det är jag som är det. Och det där tycker jag är så jävla spännande, att man vänjer sig också vid... Eller, förlåt.
Ja, hon motarbetar inte dig i alla fall, utan hon är ju med på det, men det är liksom du som får dra i det, om man säger så.
Ja, men exakt. Och jag kan känna igen det där, att man liksom finner sig i en dynamik i gruppen man befinner sig i. Så att om någon är väldigt stressad så då kan jag bli liksom lugn av det. Men om någon är för lugn, då kan jag bli stressad. Och om någon tar väldigt stort ansvar för aktiviteten man ska göra, då kan jag åka med. Men om ingen tar ansvar för aktiviteten, då känner jag att jag behöver göra det. Och lite så här tror jag att Britta och jag funkar. Att jag liksom håller på med det här med beredskap mycket mer än vad hon gör. Men sen är det väl också att man flyttar fram liksom, som måttstocken för vad som är god beredskap, flyttar sig också fram. Alltså, Britta har väl kanske inte en full-blown hemgångsväska i sin bil. Men hon har toapapper.
Och vatten.
Och vatten. Och det är liksom... Alltså att skalan flyttas. Men hur tänker du att man ska liksom peppa sin partner att bli bättre på beredskap?
Jag tänker att det är väl... Jag tänker att det kan ju inte finnas någon annan väg egentligen än att prata om det.
Nej.
Det handlar ju lite grann om det här att det går att trycka undan saker tills det inte går att trycka undan saker längre, va?
Ja.
Och vi brukar ju prata om det där med... Alltså vi jag tycker vi ger så mycket argument i den här podden, just det här som man kan ha som utgångspunkt att prata om. Och två utav de tyngsta är ju egentligen det här med de här paradoxerna. Alltså att vi flera generationer nu har levt i ett sånt enormt överflöd i form av lättillgänglighet av produkter från hela världen. Det bara ligger ju där på hyllorna.
Ja.
Brukar ju prata om det där med den där kungen för några hundra år sedan, fram till början på 1800-talet i alla fall, och så gå in på en ICA Maxi och så säga att här handlar pigorna och drängarna och visa på priserna och berätta vad en enkel arbetare tjänar i timmen och vad mycket den kan köpa för det, va?
Ja, ja.
Det är ju helt utflippat.
Ja. Men i de här tiderna nu så är det väl också, det här kanske känns att prata om, för att det har ju blivit mycket dyrare i affärerna. Och jag vet att folk har svårt att få pengarna att räcka till. Och man kan inte köpa samma grejer som man kanske alltid har kunnat och så vidare.
Nej, men så är det ju. Men det är fortfarande väldigt billigt i ett historiskt perspektiv.
Ja, men
så är det. Men samtidigt så är det ju så. Vi har ju aldrig varit så här... haft så här lite mat i vår närhet. Alltså när inte maten kan köras in med lastbilar, när dieseln inte finns där, när reservdelarna inte finns där, när inte de kan komma in i området av någon anledning. Nej, men det är ju slut på timmar i butiken, va? Vid normal handling är det slut på några dagar. Och sen finns det ingen mat.
Nej.
Och vatten. Den stora centrala anläggningar i städerna och så vidare, när de inte funkar. Oj då, gick det inte att få tag i kemikalier och rena vattnet sa de under pandemin här. Och så gjorde de reaktivt så att de har lite mer kemikalier hemma nu då. Men elen då? Har de elkraft för att försörja reningsverken och pumpa upp i vattentorn och så vidare då? Så ja, det är verkligen så att det är sårbart då. Det är ju den ena, och den andra är ju just den här att vi behöver varandra. Vi kan ju inte så mycket var och en av oss nu, va? Vi är så specialiserade.
Mm.
Så vi försöker vara så himla självständiga och självcentrerade och alltihopa det här. Och samtidigt så har vi aldrig varit mer beroende av varandra.
Mm. Alltså vi förverkligar oss själva, men vi får hjälp med...
Ja, vad är det för förverkligande egentligen då?
Ja.
Vi har utrymme liksom i överflödet och strunta i att lära oss av grejer och så vidare, för vi måste inte. Så ja, lite så tänker jag faktiskt.
Men de här argumenten har vi ju tagit upp förut, och jag tänker att...
Men jag tänker att det är dem du måste ta den typen av argument. Och just det här med vem är ansvarig och så vidare. Va? Ska våra barn verkligen inte ha bättre beredskap än så här? Ja. Det är ju faktiskt ingen annan som har det ansvaret egentligen. Utan de har till och med bett oss att förvänta sig att vi ska klara oss själva. Va?
Ja, och det där tycker jag är ett starkt argument också.
Ja.
Alltså att de har sagt det uttryckligen. Alltså, ni måste sköta det där själva. Och då tänker jag, det kan man ju säga till sin partner. Det får jag ju kanske prova att säga till Britta. Men jag tror också, Britta tänker väl att jag sköter det. Och hon är ju inte emot det.
Nej, men så tror jag det ofta faktiskt.
Ja.
För så är det ju på andra områden också. Att, när man har haft småbarn och så vidare, så blir det ofta det där att man kör arbetsdelning och fördelar arbetet så man får roligt. Det är ju det där med specialisering. Man har inte ork och kraft att vara ineffektiv, så det får man specialisera sig inom familjen också då.
Ja, precis. Och allt behöver kanske inte bollas heller, utan alltså, jag köper hem 7 ton vete. Jag kanske inte behöver stämma av det med Britta. Jag kanske inte behöver kolla så här. Vill du köpa 7 ton vete? Då kanske hon säger nej. Men hon behöver kanske inte stämma. Hon köper hem så här små lappar man sätter i alla barnens kläder. Det behöver inte hon stämma av med mig. Det är ju jättebra att hon gör det. Jag är ju jättetacksam för det. Men jag hade ju aldrig köpt några lappar som man kan sätta i barnens kläder. Det står telefonnummer.
Nej.
Alltså, det där brister ju jag.
Mm.
Och då får man väl tänka att man kompletterar varandra.
Ja, men det gör man. Men jag tänker så här. Jag tror att de som ställer den här frågan då, hur man gör med sin partner, de är nog... Ja, men det händer ju mycket om världen nu, va? Så är man intresserad av och sticker in huvudet där och kollar vad som händer. Försöker i alla fall, det är ju så mycket... Ja, man vet inte vad det är för någonting längre, man hör om allt möjligt. Men... Så mycket information också, va? Men i alla fall att man känner att det här är stökigt, om inte annat väldigt ekonomiskt sårbart för tillfället, va?
Ja.
Eller för tillfället, det är ju uppbyggt under lång tid och någon gång så ska det rätta till sig, va? Så kan man nog vara ensam. Alltså det där att man vill ha med sig partnern i det där. Att prata om det och diskutera, göra planer, hur ska vi göra... Det här har vi och så vidare, va? Och det här har vi möjlighet att använda till att förbättra situationen. Vad ska vi prioritera och sånt där. Så att man har... Nej, men jag tänker att de människorna tycker att det är angeläget.
Ja.
Och då känns det konstigt att inte ha med sig sin partner i det.
Just det.
Men det är båda könen. Jag har inte riktigt blivit klok på någon fördelning där faktiskt. Men det är ju... Både kvinnor som inte har med sig sina män riktigt på tåget. Och det är män som inte har med sig sina kvinnor då.
Just det.
Men ett
problem med det här, det är väl också att det här med krisberedskap eller prepping, det drar ju åt sig foliehattar.
Ja, du tänker företrädare och sånt.
Ja, men det finns väl liksom många... Alltså jag brukar säga det här om träning när jag har skrivit väldigt mycket om träning, pratat om träning och så här. Att människor som är väldigt intresserade av träning, som har det som sin hobby, de vill ju hålla på med sin hobby jättemycket. Det vill man ju. Man vill ju liksom hålla på med det som är ens intresse jättemycket. Och då fyller man ju det med grejer som kanske inte är supernödvändiga för träningen. Man har speciella träningskläder, man äter jättekonstig mat, man går på olika events, man, ja du vet, man liksom fyller på i sitt hålla på med träningkonto.
Mm.
Och lite så är det väl med beredskap också, att folk som är intresserade av prepping, de håller ju på och letar efter tecken på att det är kris. Så man pratar i forum och läser bloggar och kollar på YouTube där människor pratar som också är intresserade av krisberedskap och därför letar efter tecken på kris.
Ja, det är ju uppenbart. Nu är inte jag på forum och sånt när det gäller sånt där, men man tittar ju in i den världen en del. Jag konsumerar väl mest YouTube-filmer i alla fall, och det är ju onekligen så som du säger, att givetvis, va? Och det är, man har väl de glasögonen på sig, men jag måste ju säga så här att vi går tillbaka till det här med, alltså vi pratar om de mest grundläggande behoven för överlevnad när vi pratar om det här, va? Liksom hur du skulle uppfattas och så vidare. Ja, men alltså, det är ju en riktig idiot som inte ser till att ha mat till sina barn och beredskap för det när samhället är så svagt, va? Det är ju det där med, det är ju nivå på, aj då, nu brinner det här i tvättstugan. Jag får ringa till försäkringsbolaget och teckna försäkringen, va?
Mm.
Och jag sa ett rakt ut hårda ord där, men jag kan inte se det på ett annat sätt, va? Alltså, det är ju så här att du behöver ha vatten till dig själv och dem i ditt hushåll. För att överleva på några dagars sikt. Du berättade ju nyss om hur de satt och kokade gyttja och slammet la sig på botten och drack det. För det var, parasiterna var ändå dödade där och så vidare. Va? Man fick dricka det här tumma element
Ukraina,
och så vidare.
Ja, precis.
Ja, precis, va? Och argumenten då liksom att, ja, men jag ser inte. Nej, men tittar du då? Vad har du för underlag för att säga att det absolut inte är någon fara på taket?
Ja, men då, nu är jag jävlas advokat då, men då säger jag, ja, men det har ju alltid ordnat sig hittills.
Ja, för mänskligheten, ja.
Mm.
Men har det alltid ordnat sig för städer, för familjer, för individer och så vidare? Det har det ju inte gjort, va? Folk dör ju hela tiden.
Mm. Ja, det stämmer.
Så, och far illa och så vidare, va?
Just det.
Så är det. Så det har verkligen inte ordnat sig för den enskilde eller för familjer och så alltid. Utan det har kontinuerligt gått åt helvete rent ut sagt för väldigt många hela tiden.
Ja.
Det är väl den bistra sanningen då.
Ja.
Nej, men för du har ju också den här saken att det här som jag sa som hänger med den där första paradoxen, att det finns så lite runt omkring oss. När det inte fungerar längre, då är det för sent.
Ja.
Du kan inte vänta tills du ser det, tills du har det på bordet. Därför har alla andra det på bordet också.
Just det.
Och då finns det inte någonting i ett just-in-time-samhälle att få.
Nej.
Förut så var det liksom gårdar, smågårdar, kor, spannmål, grisar, förädlingsindustrier då, alltså, ja, industri och industri, men föreningsslakterier och mejerier och sånt överallt, va? De lever ju fortfarande, de människorna som fanns i den världen, va? Sen har de ju avtagit successivt i och för sig då, va? Så att nu finns det ju knappt kvarnar och slakterier i alla landskap ens en gång längre, va? Typ så.
Mm.
Så att, ja. Det är verkligen, verkligen inte någonting som du kan skjuta upp. Alltså det är på nivå brandförsäkringen, va?
Mm.
Helt jämförbart är det.
Men kan man säga då att tipset till, jag har inte mejlet framför mig, så kommer jag inte ihåg vad hen hette som mejlade om det här med att känna sig motarbetad av sin partner. Men kan man säga att man försöker tänka ut sin gemensam, alltså sin egen kanske lägsta nivå av beredskap och presentera den och säga den här beredskapen vill jag ha hemma, och det vill jag att vi samarbeta kring. Och sen så kan man tänka att, att utöver det så kan man då hålla på och göra det till sitt intresse om man tycker det.
Alltså ofta blir det ju så att börjar man tänka i de här banorna så blir ju sakerna tydligare, va? Mm. Så är det ju. Mm. Det gäller väl de flesta områden, men det här, här blir det ju jättetydligt om man börjar förstå saker och ja, vaknar i olika delar efterhand, va? Så att då ökar ju intresset också för det, va? Och till syvende och sist så handlar det ju egentligen om att få det som normalt funkar till vardags och få uthållighet. Alltså det är ju grejer som du kommer att använda och som du behöver. Och nu är vi ju verkligen i den situationen att det är en investering, va? I och med att det är troligt att det blir fortsatta prisökningar, va?
Ja.
Det är ju ingenting som tyder på något annat i alla fall.
Alltså du kommer ändå använda diskborste så du kan lika gärna köpa M10, den grejen.
Vi brukar väl säga att 3 är bra. Oh. Jag har 10, va? Jag kör med 10-regeln istället. Okay. Nej, jag skojar.
Ingen är förvånad.
Nej, men det gör jag ju faktiskt inte. Jag håller mig till 3-regeln också. Men sen har jag, utav vissa grejer har jag faktiskt mer än 3 då. Potatisskalare till exempel. Ja.
Snyggt. Ska vi gå vidare, Patrik?
Ja, tycker du att vi är färdiga där? Alltså, jag, ska vi inte summera ihop det lite mer också där? Mm. Att vi, vad jag egentligen och vad vi har sagt då, alltså, det är ju det här att vi pratar med varandra och vi måste lägga argumenten.
Mm.
Men alltså, jag tänkte, jag sa aldrig det förut, men jag, när man träffar och ser människor så är det ju väldigt många människor som är extremt skamstyrda, va?
Mm.
Alltså det här, vad ska andra människor tänka om mig? Man vill inte sticka ut någonting, va? Och det här som du sa med den här, någon form av stämpel på människor, va? Hur kommer man förbi det? Alltså folk är ju totalt skräckslagna för de där känslorna, va?
Mm.
Och, nej, men alltså, det är ju en typ sån där. Nej, men mina barn ska inte ha någon beredskap därför att det är pinsamt. Ja. Förstår du?
Ja.
Ja.
Ja, det låter ju dumt.
Ja, visst gör det. Men det är ju så mycket annat vi gör och var och en kämpar väl med sitt, va. Men jag tror att det är ett hyfsat inslag av detta. Förutom att folk inte förstår heller, va. Det är ju olika där också.
Kan ett annat tips vara att om ens partner inte vill ha någon beredskap, att man bara stänger av strömmen en dag?
Ja, och kanske faktiskt konkret. För en del människor är ju väldigt konkreta, alltså inte abstrakta. Har svårt att se och följa långa tankebanor och komplexa grejer och så vidare. Men å andra sidan oerhört bra på att se detaljer och iaktta och så vidare. Va? Vi är ju olika.
Mm.
Och då kanske man ska sätta sig ner i lugn och ro över en kopp kaffe och prata. Ja, men vad händer om inte strömmen kommer nu då?
Mm.
Vad är det i huset här? Hur blir det med jobb? Och vad händer i sjukvården? Och, ja, men så här, va? Hur kan vi transportera oss? Och det här som vi har pratat om tidigare. Hur med barnen? Du är där och jag är där. Tova är där. Alexander är där. Mattias är där. Hur ska vi få tag i varandra om det faktiskt är så att vi inte kan prata med varandra på mobiler eller få tag i skolor eller någonting sånt där?
Mm.
Och så lyfta, hjälpa de superkonkreta människorna och se de här sakerna också i samtal då, va? Det är samtalet som gäller.
Han, det låter ju så enkelt när du säger det.
Nej, det är ju inte det. Vi är ju folk och människor. Vi har ju pratat om det här med långt. Alltså vi måste ju lära oss. Och sen, nej, med samtal och med respekt och också att man lyssnar och verkligen försöker förstå. Det kan ju vara ett bra ämne faktiskt att verkligen prata om saker i familjen också. För att det tror jag inte vi gör tillräckligt mycket heller. Va? Varken med barnen eller med varandra, de vuxna. Så det är ju ett konkret tips att faktiskt öva.
Det är det konkreta tipset. Öva på att prata, och då till exempel om krisberedskap.
Mm.
Nu går vi vidare.
Det gör vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har fått en fråga till podden från Johan. Han skriver så här: jag är en hobbyodlare och tänkte byta fokus från mina fantastiska F1-hybrider. Vad är F1-hybrider, Patrik?
Alltså det är första generationens korsning mellan två olika sorter, och det används väldigt mycket i kommersiell odling. Och även av många hobbyodlare också.
Men det går inte att ta frö från dem?
Jo, det gör det. Men de är inte så stabila då, va?
Just det.
Så att du får inte samma egenskaper, utan du kan få många olika...
En spräcklig gurka.
Instabilitet kan vi säga. Hybrider är instabila genetiskt, om man säger så, med avkommorna då.
Johan, förlåt.
Om du har en mer vanlig art, om vi säger, av morot då, som inte är en hybrid, då är ju den mer, den har en viss genetisk variation och bredd, för annars så blir det liksom inavelsproblematik då, va. Men där blir ungefär samma morot som smakar ungefär samma hela tiden, va. Men det blir inte en F1-hybrid då. Så, men det är ofta varför den används så mycket, det är ju därför att du får fram kombinationer som ger väldigt bra egenskaper. Det kan vara väldigt bra hållbarhet för transporter, det kan vara motståndskraft mot sjukdom. Alltså allt har sina för- och nackdelar.
Just det.
Men det är också så här som jag ofta säger i de här sammanhangen då, att de är patenterade, kan vi kalla det då. Jag vet inte vad det kallas i det här, men det är någon form av skyddade och ägande kring det här, va. Så det är en fråga om makt också. Och som husbehovsodlare, oavsett om det är på omställning, hållbarhet, beredskap eller vad det än är, så är det ju en väldigt grundläggande mänsklig grej att vi fortsätter att ha makten över maten på något sätt, va?
Ja.
Och det har vi inte om vi släpper ifrån oss det där, va? Så för mig är det en ganska stor grej det här med att kunna ta eget frö och så, va?
Just det. Och det verkar som att Johan är på gång med det också. Han ska byta ut sina F1-hybrider till de matproducerande monstren som finns i prepboxen han precis beställde.
Ja, vad bra.
Alltså det är ju den där fröboxen som vi säljer. Han har två frågor. Vilken potatis ska jag komplettera odlingen med? Det finns så vansinnigt många att välja på. Det här har vi varit inne på förut. Men säg dina topp tre nu, Patrik. Du behöver inte gå in på, du behöver inte in i detaljer, utan bara säg sorterna.
Ja, men den första måste jag nästan göra, för vi satt och pratade om det, jag och min hustru här nu. För nu har jag varit och hämtat en ny låda i jordkällan med våran all time favorit. Och det är, har vi sagt många gånger i podden, med Connect.
Connect?
Ja, alltså den är hyfsat motståndskraftig mot det mesta och går att använda till allt. Den är så där precis perfekt mitt emellan, så det blir bra mos. Du får ju inte den där hårda, sega kokpotatisarna om du gillar det. Jag gillar ju inte det. Jag vill ha en viss mjölighet så det suger upp sås och så om man kokar potatisen då. Men nej, den är suverän. Den går att ha till allt. Och så smakar den dessutom. Jag fattar inte hur de... För ofta brukar det bli kompromisser. Men nej, den är bara hur bra som helst. Kan bero på... Jag har ju märkt det förut också. Att när man byter jord och odlar på annan jord. Så får du annan egenskap också, va?
Mm.
Så att det kan vara så i våra morän här. Så är Connecten helt fantastisk i alla fall, va? Så den kan jag verkligen rekommendera.
Bra, då tar vi, vi säger bara den då. Johan, Ola Connect.
Ja, och men precis som en grundpotatis. Och sen tänker jag så här egentligen. Jag har ju några till som jag skulle kunna räkna upp. Men jag tycker, prova, kör med Connect som bas.
Ja.
Och sen testar man lite olika och försöker hitta sina favoriter helt enkelt.
Perfekt tips.
Ja.
Joas andra fråga är om gödning.
Mm.
Han undrar, hur ska jag tänka för att maximera produktionen? Jag har ingen enkel tillgång på naturgödsel. Tänker att jag ska tillföra guldvatten, alltså kiss bland annat vatten, nässelvatten. Och sen fuska med NPK-gödning. Vad är det?
N är ju kemiska beteckningen för kväve och P är för fosfor och K är för kalium.
Ja, konstgödsel.
Det är konstgödsel, ja. Alltså, det där beror ju lite på var man bor, på tal om det där med att skämmas och inte vara för konstig och bli mobbad av grannarna och så vidare. Men bor du i tättbebyggda områden så får man ju faktiskt, har du ju en större grad av hänsyn och så vidare också mot grannar och sånt, självklart, va. Men det är ju så här att om du tittar på, man brukar prata om att göra en näringsanalys av en fastighet när man gör planerar och sånt där. Och när man handlar mat mycket, vilket man gör om man bor på en mindre och bara odlar lite grann, va, så handlar du ju mycket mat. Och då flyttar du ju in den näringen till din fastighet faktiskt.
Mm.
Du köper ju in näring. Du kommer ju att äta huvuddelen av den. Men det beror ju på hur, med urinen just som han sa där, så går det ju att ta vara på urinen. Och den innehåller jättemycket näring. Och man kan ju dels vattna på lämpliga ställen då, va. Med den som övergödsning, till exempel på runt kolplanter som behöver mycket, majsplanter. Foderbeter ska vi inte prata om, som är enormt näringskrävande, va. Men sen kan man också tänka sig att man har en, vad kallas de nu, injektor. Nej, men det är en behållare där du placerar urin. Och sen när du vattnar så doserar den ut.
Ja, du kommer på vattenslangen, va? Det har vi berättat om förut.
Precis. Och då vattnar du gräsmattan och då kommer den ju att växa som bara den. Och då får du ju organiskt material som du i sin tur då kan kompostera eller lägga direkt på landet, va, när du klipper gräsmattan.
Just det.
Du liksom kör runt näringen och så får du, för lägger du grönt gräsklipp, alltså gröna växter är ju, innehåller ju allt som gröna växter behöver. Det är nog magiskt med det där, men det är tydligen så. Ganska självklart förmodar jag att de flesta inser. Men lägger du det på som marktäckning då, om du inte har problem med sniglar och sådana grejer, så för då kan du kompostera det först då. Men då tappar du lite effekt i komposteringen, tycker jag man kan säga. Utan det är bättre att lägga och mata jorden direkt. Det kan vi väl också säga att... Det här med konstgödsel då, det är ju vattenlösliga näringsämnen. Alltså det går ner i jorden och tas upp mer eller mindre direkt utav växterna, va. Lite tvångsmatning brukar man prata om där.
Mm.
Om man vill bygga en riktigt frisk, bra jord, vilket är väldigt mycket enklare i liten skala. Det går i stor skala också, men det kräver andra systemtänkanden och sånt där. Det är... Då ska du tänka istället att du matar jorden. Det vet ni ju när det ligger lövhögar eller gräs och så vidare. Om man lägger en hög med gräsklipp så blir den ju kokhet väldigt fort, va? Det är ju mikrolivet som sätter igång och bryter ner det här, och då bildas det massa värme, va?
Det snackar vi, jag och Essa, om i morse på skolan. Det låg en hög med kodynga på en åker som någon ska sprida ut där, tror jag.
Ja.
Och det rykte om den i morse. Och så frågade jag om det, och då kunde jag berätta att det blir så varmt längre. Jag hörde också om ett, i Costa Rica så fanns det något sånt där permakulturställe där de värmde sitt varmvatten. De ledde en slang genom komposthögen. Det är lätt som att de kanske inte hade så jättemycket varmvatten. men lite kanske.
Nej, men man kan väl säga så här att du bygger upp livet i jorden då.
Mm.
Som bryter ner. Alltså, du har ju, tar du 100 gånger 100 meter, ett hektar, och tittar på de översta 30 centimetrarnas matjordsskikt där, så är det alltså flera tiotals ton med levande organismer. Det är alger, bakterier, maskar, insekter, enorma mängder, va?
Ja.
Och ju mer du matar det här livet, ju kraftfullare blir ju det. Och det är, då binds ju näringen där, för de här lever ju och dör och frigörs och mineraliseras på ett sätt då som egentligen växterna är ordentligt anpassade för, va? Så just är det. Så att på något sätt så får du ökad biologisk mångfald, du får en friskare jord. Det är ju inte bara det, utan du får ju också humus som är de här långsamt nedbrytande kol, organiska kolföreningarna som gör att jorden blir väldigt lucker och luftig och så vidare också, va? Det kan man se på en del ställen i det här konstgödsel, konventionella jordbruket, att du får jordpackning, och det beror inte bara på tunga maskiner och så vidare, utan det beror på att du förbrukar det här humusen då i jorden. Den minskar den mängden, eftersom man kanske till och med skördar halmen och kör till värmeverk och eldar upp den, va? Så inte ens halmen ifrån säden ligger kvar och förmultnar och hjälper till att bygga upp kollagret då i jorden, va? Brukar säga att det tar ungefär 100 år i omsättning på humus då. Sen går det att skynda på de här processerna, men i stor skala där det krävs så väldigt mycket, så är det, tar det längre tid då, va? I den lilla odlingen så är det ju till, du kan ju bygga upp enormt fin jord på några år, va?
Mm.
På något år skulle jag säga nästan, va?
Det låter ju förhoppningsfullt.
Ja, men mata jorden istället för växterna. Om man bara kan få in det grundtänket. Och mata jorden, det gör du med organiskt material. Löv, gräs, gödsel och så vidare, va? Och ja, även urin och guldvatten som han säger där, va? Du kan ju även odla växter på en delar av trädgården som producerar stor bladmassa till exempel, va? Som du komposterar eller lägger på dina land. Så att du odlar näringen på vissa delar som du slår. Har du klöverväxter och sånt där, baljväxter, så ackumulerar du ju även det här ämnet och kvävet ifrån luften. Det är 80% kväve i luften, va?
Just det.
Så binder du det och gör det tillgängligt för växterna med hjälp av bakterier som de har så på sina rötter då, va? Så får du kvävegödsling där också som du kan använda i ditt land. Det beror ju på storlekar, vad du har för förutsättningar och sånt där. Men det går, när du köper in näring, har du djur, då köper du kanske pellets eller hö eller sådana saker. Då köper du också in näring till din fastighet.
Ja, det är ju så att han inte har då, eftersom han...
Nej, men det för alla andra som också lyssnar på podden, så är det ju så, va? Det här tänket, då köper du in näring och du får både kött, ägg kanske, och gödsel som just du kan använda. Då tillför du ju mer näring till dina odlingar då, va?
Jag har till exempel en skuggig plats bakom ladan där det växer väldigt mycket vallört.
Mm.
Den har jag förstått är väldigt näringsrik.
Det är ju en sån superväxt. Det är nässlor också egentligen, va?
Ja.
Men det kan ju vara bra att skörda innan de går i frö då.
Men då skördar man det och lägger in hög, och sen så nästa år är det jord.
Ja, eller om du lägger det mellan raderna direkt så att det får vara marktäckning och skydda jorden samtidigt som det bryts ner och matar livet i jorden då, och indirekt växterna också då, va? minskar avdunstningen så att du inte behöver vattna lika mycket och sådana där grejer. Va? Det är ju en sån där grej när det verkligen kniper. När det inte kommer vatten i kranen utan du får fixa fram vatten och sånt där. Då är ju marktäckning väldigt värdefullt att ha som redskap alltså.
Så ett tips som jag vill ge till Johan också, det är att en grej som jag inte hade fattat innan jag flyttade till landet, det är liksom hur lätt, om man bara börjar luska lite så är det ganska lätt att få tag på grejer. Alltså, alla stall har ju stora högar med gödsel utanför. Om du ber att få ta några säckar så kommer det säkert gå jättebra. Ser att du köper en säck morötter till hästarna som tack så kommer det gå ännu bättre. Och likaså ensilagebalar, så här stora vita inplastade balar som folk ger till sina djur. Om det går hål på en sån, då är den förstörd. Men då är det liksom 700 kilo prima näringsrikt kompostmaterial.
Jajamensan, och du vet, det är som åker du till soptippen, ja det heter ju återvinningscentralen numera.
ja.
Häng inte med riktigt, men det var ju typ 25 år sedan de bytte till återvinningscentral. Ja, men då ser du ju folk komma med sitt gräsklipp och slänga i containern, va? Säg att de lägger i en behållare som du har på din garageuppfart istället, så kan de gå dit och lägga den där istället för att köra ända till återvinningscentralen. Så får du ut av grannarna deras näring då, va?
Och alla sjuka jävlar som krattar bort sina löv från gräsmattan och lägger säckar i svarta återvinningscentralen. De sno åt dem löven.
Ja, man kanske inte behöver sno dem. Ja, man kan ju tillföra en extra krydda i tillvaron. Smyga in klockan 2 på natten och sno dem om man tycker det. Men annars kan man ju fråga om man får ta dem
just
också.
Just det, just det. Ja,
så, Kalle.
Du, jag har frågat, jag kom på när jag sa det där med att åka till ett stall och hämta hästgödsel.
Ja.
Är det någon skillnad på om det är så här träspån, vad heter det, underlag i stallet? Alltså bajset är blandat med träspån eller halm eller...
Alltså jag skulle säga så här, ofta när det gäller hästar så är det ju så att de, när de gödslar ut där, så är det ju ofta så att man har grepar som är väldigt bra på att bara ta upp bajset i huvudsak, va?
Ja.
Sen kan de behöva ta ut lite mer där det har varit, där de kissar då, va? Men ofta är det mycket hästbajs i huvudsak i sån gödsel då. Och visst, det är bättre om det skulle vara något annat än det, för att det bryts ner långsamt. Är det bara det terpentiner och såna grejer i, va? Så att, men jag komposterade då först. När det, om du har det. Man får ta det man får tag i. Det är ju hellre det än ingenting.
Ja.
Men jag skulle också säga till han så här, att det finns, och till alla andra där, att ett annat sätt att få in näring till din fastighet, till dina odlingar, det är faktiskt lär dig slå med lie. Och så går du ut på allmänningen och slår med lie där. Och kollar att det är okej. Okay. Oftast är det ju precis så att, åh vad roligt att du vill slå med lie. Och så slår du ju ner den ängen, vallen, eller så mycket du vill ha. Du kan ju ta lite efterhand så det inte blir något allt för stor ansträngning. Utan gå ut och ha trevligt en kvart. Och så tar du hem detta med cykelkärran sen, va? Och då har du flyttat hem näring ifrån den allmänningen, ifrån den lekytan, den ängen eller vad det kan vara för någonting, till din tomt, va? Och gödslar med det.
Och så slipper kommunen komma med sin gräsklippare på släpkärra och klippa det där.
Ja, om det är, ni hjälps åt med den där lite större gräsytan till exempel också, så påverkar ni ju floran dessutom och kanske får en ökad biologisk mångfald och mer insektsliv och så vidare. För att det är ju faktiskt så att när du, för du, i och med att du flyttar näring därifrån då, så magrar du ju den ytan. Och det gynnar örter mer än gräs då.
Just det.
Och örterna är ju mer blommande örter då, va? Så att ju mer du tar ifrån den där ängen, ju magrare blir ju den. För du flyttar ju näringen till din tomt. Så får du fler blommor på ängen dessutom och mer insekter då.
Johan, köp en lie och börja slå allmänningar med lie. Du kommer också få ett coolt smeknamn. Liemannen.
Ja.
Du, en grej som jag också har hört om det här vi pratar om nu, det är att man ska vara försiktig med att ta in näring till sin boplats, för att det kan vara, man vet inte vad som är i det där gräset, att det har blivit besprutat eller att det är skit liksom. Vad säger du om det?
Ja, ja, men så är det ju också. Det beror ju du när man bor i tätorter och städer och så vidare, så kan det vara intressant att kolla vad, speciellt om det är lite äldre ställen. När de inte, ja men du vet, vad är det under här? Vad var det här innan? Här är ett gammalt industriställe, sanerade de ordentligt? Ja. Sådana saker också, så det finns ju alla möjligheter.
Alltså så om Johan då tar sin lie och börjar slå på en gräsplätt där det legat en kvicksilverfabrik för, då kommer han få problem.
Mm, och ännu värre om det var där han bor då.
Just det. Ja, men jag menar det här att flytta in, alltså, jag pratar om det där att ta en förstörd ensilagebal.
Mm.
Skulle det kunna finnas något dåligt med att ta hit den där ensilagebalen?
Nej, jag skulle inte säga det. Alltså det är ju... Nej. Inte. Alltså saker bryts ju ner och så. Du tänker på bekämpningsmedel och sådana,
ja,
saker.
Ja, exakt.
Nej, jag skulle inte... Man kan vara jättenoga med det där. För det är ju också så att... Ja. Hur, vi har väl ganska bra kunskaper om sådana saker, men det finns alltid mer att lära, så man kan alltid vara olika grad av försiktighet och så vidare. Men nej, jag skulle ta en ensilagebal även ifrån en konventionell bonde. Om han är, alltså det går inte att missbruka för mycket. Men sen, det har sprutats under lång tid tidigare. Mycket, mycket mer förr och sådana saker också. Men det bryts ju ner mycket av det i marken då. Va? Så just är det. Så att efterhand så minskar det ju.
Om vi ska sammanfatta då. Johan, tänk utanför. Först, sorten är Connect. Och frågan om gödning. Var kreativ. Det finns massa organiskt material där ute som du kan lägga vantarna på och ta hem till dina odlingar. Så ring ett stall eller en bonde. Det är väl ett bra tips.
Mm. Jag får väl säga så här lite grann. Jag tänkte på det där med ensilagebalen. Jag vill tillägga en sak där. Och det är ju det här att i vallar, alltså gräs då, som de skördar, de ligger ju nästan alltid i flera år.
Ja.
Och de sprutas ju inte.
Nej.
Utan då är det ju gjort innan i så fall.
Och när det visste något annat där,
ja. Ja, men precis, va. Och snarare är det ju så här att vallarna i sig, kör du ett ekologiskt jordbruk, då är ju en vall motorn verkligen i den, va. Så ett hållbart ekologiskt jordbruk, det innefattar både djur och växter. Så är det bara. Vi har massa, där jag har varit så är det ju så. Jag ser ju det, ogräset bara exploderar från år till år. Det går inte att hålla i kontroll. Om du bara kör en växtodlingsgård ekologiskt, va? Du får ju till slut avbryta ekoodlingen och ställa gården till rätta igen, va? Men har du vallar som du kör i 3-4 år i din växtföljd då, va? Alltså... Man har en spannmål där man sår in en vall och så skördar man spannmålen och så får vallen växa upp. Och så ligger den där, så slår man den och betar den under 3-4 år. Då bekämpar du rotogräs och sådana saker så pass bra med den. Så den vallen är en stor del av ogräsbekämpningen då, i och med att du slår den och betar den och så.
Ja.
Så ja. Jag skulle säga att det är en av de bra inslagen i jordbruket, eller i alla fall en av de bättre. Man kunde ju tänka sig att det fanns större variation och så vidare då, men det är ändå en av de bättre grejerna faktiskt i det moderna jordbruket också då. Viktig grej.
Snyggt. Vi ska avsluta med en ljudfråga. Vi har varit inne på här tidigare, men det är värt att repetera.
Mm.
Halloj! Jag har en liten fråga till er. Går det att långtidslagra fröer på något sätt? Jag skulle själv vilja köpa på mig fröer och spara dem under en lång tid så att man har det. Om det skulle bli en kris där det kanske inte går att få tag på fröer, så har man en bank, en fröbank sparad helt enkelt, som man kan ta fram när det behövs. Finns det något sätt att långtidslagra fröer?
Går det att långtidslagra fröer?
Ja, vad är lång tid?
Det är väl en definitionsfråga, men alltså, vi har pratat om det här förut. Det är ju vissa sorter som är bättre att långtidslagra än andra. Mm. Och sen har det med temperatur och luftfuktighet och ljus att göra.
Ja.
Men generellt kan man väl säga, men vad säger du istället? Varför ska jag hålla på och gissa om det här, Patrik?
Ja, men du vet väl. Vi säger så här, jag gjorde groningsprover nu.
Ja.
Det var svårt att få tag i foderbetsfrö här i Sverige. Och jag hade två större förpackningar med foderbeter. Och den äldsta där var från 2014.
8 år, 9 år.
Ja, 9 år, precis. Och den är säkert då, det var väl bäst för, eller ja, använd senast 2014 eller något sånt där. Så den kan ju vara något eller ett par år äldre än det också då, va. Men det var nog 50-60% grobarhet på den. Så just foderbeter är ju en av dem som tillsammans med många bönor och sånt har väldigt lång tid då. Mm. Den här är förvarad svalt, mörkt och torrt då.
Hade det varit bättre att frysa in den?
Alltså det är ju så de gör i de här genbankerna då. Uppe i Svalbard och så vidare. Där har man ju för att rädda mycket av, jag tror i huvudsak det är liksom det här domesticerade. Alltså vi har ju odlat mat väldigt länge. Och då har vi selekterat och fått fram smakligare och sånt som skiljer sig ganska mycket från deras naturliga föregångare då, va. Ger högre skördar och sånt och så. Mycket ämnen har minskat i alla fall i det vi äter idag jämfört med den vilda som försöker skydda sig från att bli uppäten, va. Så de har man ju lagt i kyllager, fryslager helt enkelt. Så i Svalbard, det har ju varit diskussioner om det med temperaturhöjningarna som är, va. Att det är, jag tror man hade man inte översvämningar där ett år på grund av att glaciären smälte.
Okej.
Okay. Ja, jag är osäker, men alltså hur som helst så lagrar man ju det här. Det som är viktigt vid lagring, de är olika känsliga, olika arter där, men det är generellt sett då att det är ordentligt torkat. Har du vatten i så kan fröet skadas om du har hög fuktighet, va? Så det fryser ju sönder då när vattnet bildar kristaller och utvidgar sig och så vidare, va? Så att det ska vara väldigt torrt. Så, och, men torrt är också en sänkt, alltså det kan finnas, det är väldigt generellt nu då, så finns det alltid undantag. Jag kan tänka mig att det finns fröer som inte mår bra av att det blir alldeles för torrt heller. Jag vet inte vilken det skulle kunna vara, men en liten brasklapp för det där. Men generellt sett med våra vanliga där, det är att ju torrare de är också, eller till en viss gräns där, så minskar ju livsaktiviteten i fröet. Fröet är ju levande. Cellandningen minskar och det innebär ju att den förbrukar saker långsammare och sådär då, va.
Men kan man säga att de flesta frö går att långlagra, grobarheten kommer att minska, men då är det bara att det är som en mental grej för odlaren lite, att man får tänka att man måste så dubbelt så mycket och sen inte hänga läpp om bara hälften gror, utan räkna med det.
Ja, precis. Har man äldre frö så kan man ju göra groningsprov. Då tar du och lite hushållspapper brukar jag ta. Eller lite, jag tar ganska mycket så att det blir en del fukt i det. För det får ju inte torka, då dör ju det med en gång. Du kanske knappt hinner se groden, va? Utan det är ju viktigt att du har fukten i det här. Och så viker jag det över så att det blir mörkt också då. De flesta vill ju inte ha ljus, va? Så håller du det fuktigt och vattnar på det, så ser du efter ett tag får en uppfattning ungefär om. Lägg ut 100 fröer någonstans där, 50-100 fröer, så ser du ungefär hur många som gror av dem då. Är det något som är värt att använda? Men sen kan det också vara så här att är det, även om de gror, så ska ju fröet innehålla energi och näring och sånt för att det ska liksom orka sätta fart på växten, så det kommer upp en skälk och de här första hjärtbladen och det här som kan börja fånga ljus och sova. Och i och med att de lever det här som jag sa med cellandningen och så används ju resurser i fröet bara för att hålla det levande helt enkelt, va? Och den livsprocessen bromsas upp om det är torrare. Det använder vi ju, jag till exempel, vid spannmålslagringen. Då sänker jag ju från 14-12% vill jag ju helst ha i det jag lagrar i tunnor. Va?
Mm.
Och det gäller ju för annat frö också då. Va?
Alltså 12% fukt, ja.
Ja, precis. Precis. Fuktkvoten då. Men är det då så att du har legat länge, ja, men då har du ju förbrukat mycket resurser och det blir aldrig någon riktig fart på det heller. Va? Så även om det gror och är gammalt så är det inte säkert att det är jättebra frö. Va? Så att det finns ju gränser där, så kan man säga.
Ja, precis. Sofie, det är inte så tydligt svar då. Det är liksom inte bara alla frö går att spara, stoppa med frysen, det kommer gå jättebra. Men det går bättre än man kanske tror att spara frö.
Precis. Men sen vill jag ju också säga så här att de flesta, alltså det är inte svårt att odla eget frö. Det är som något så här superkomplext långt borta. Men herregud, bara några fina morötter och sätt ner dem i jorden, så kommer det på våren sen, så kommer det att gå upp en jättefin buske och blomma fullt i insekter, och så har du massvis med morotsfrö sen, va.
Jag har ett jättelyckat exempel med det där som jag håller på med just nu. För 3 år sedan fick jag av Brittas bästa kompis abkasiska chilifröer.
Mm.
Och de är nu då, har jag odlat varje år och tar eget frö på. Och nu såg jag att de hade grott otroligt bra. Och jag kommer få jättemycket sådana planter att ställa i växthuset.
Ingen easy peasy. Det, en del grejer kanske är lite mer avancerat, och många kolväxter och sådär. Att man får se hur man ska göra och förvara dem och sådär. Men rotfrukterna och de ettåriga och ja, alltså du har ju de här frukterna också, om du har meloner, gurkor, tomater, chilisar, alltihopa, du ser ju fröerna. Ja. Se till att det får mogna ordentligt, de som du ska ta frö efter, och sen behåller du bara fröerna och så sår du dem nästa år. Det är inte så märkvärdigt, om man ska vara riktigt ärlig. Sen kan man ju då utveckla det där och fördjupa sig det där. Jätteintressant, va? Och framförallt kanske det här med selektion och sånt. Så att det är mycket. Jag uppmanar verkligen till det där, att faktiskt det är många som börjar försöka. Alltså man behöver inte göra något superpretentiöst, men börja experimentera så du får lite erfarenhet och ser, ah, okej, okay, när ska jag ta fröet här? Nej, men jag ska nog vänta lite till och så. Ah, nu har den börjat tappa fröden, nu får jag skynda mig att ta det sista. Ja, men så man hittar preferenser och gör misstagen och sådär lite grann och får lära sig, va? För det är, alltså, och det jag måste säga så är det, frö är ju bland det roligaste som finns att skörda faktiskt.
Jag skulle vilja ha tips från er som lyssnar. Om det är någon som har en bra fröförvaringslåda. Jag tänker typ som en låda för fiskedrag med lite djupare lådor. Eller fack där man kan stoppa fröpåsar. Men också mindre fack där man kan stoppa sådana redline-knarkpåsar med fröer. För att jag till exempel tog frö från min bästa tomat förra året och de är borta nu. Så då hade jag velat ha, jag skulle ha liksom lite mer struktur på mina fröer.
Mm.
Så om det är någon som har tips på en sån behållare, så får ni gärna höra av er till podden på Instagram. Skicka DM.
Ja.
Du Paul, nu ska vi sluta.
Kan vi göra det?
Ja.
Jag kan komma med ett litet tips, Kalle, som är väldigt enkelt.
Ja, gärna.
Godislådor.
Ja, sådana där. Men jag vill ha med liksom sortering, alltså fack.
Mm. Men ja, precis. Jag har många godislådor som jag staplar på varandra. Så har jag chili och paprika en, och rotfrukter en, och blad en, och
ja, bra,
örter och kryddor en, och så vidare. Och du får ju liksom som ett kartotek då, då ställer du ju påsarna i dem där.
Ja, smart. Måste bara köpa jättemycket godis.
Nej, så gör man inte med godislådor, Kalle. Hur gör man gör så här. Man hur mycket godislådor tror du de har i en godisaffär? Det är ju ett problem för dem, alla godislådor. De köper okay. hela tiden. Du går dit. Skulle jag kunna få 73 stycken godislådor? Ja, här får du, säger de.
Gud, vad här ska jag göra nu. Låt in dina godislådor i alla godisaffärer, för det kommer jag.
Kom gärna med ännu bättre tips. Det var inte att punktera det där, utan dela gärna med er.
Ja, kul. Du, tack för idag, Patrik.
Tack själv, Kalle.
Om du är sugen på den här fröboxen som vi pratade om tidigare, som Johan ska gå över till och odla med, matproducerande monstren som finns i fröboxen, då kan ni gå in på prepbox.se och använder ni koden, har vi ens koder, vi får se, katastrofen, så får ni 10% på den. Hittade jag på nu. Hoppas det går att lösa.
Ja, då får du skynda under dagen och se till så att de...
jag tror att vi har... Har vi 10 stycken kvar eller någonting? Så det är
10, bara... 20 kanske. Eller, jag vet inte. Men det är inte många kvar i alla fall.
Så skynda in och beställ. Och så får du ha det så bra. Tack för att ni lyssnar. Och tack, Patrik. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.